SBB rusar efter besked om obligationsköp och deadline för Donald Trumps miljardböter. Hej, mycket välkomna till en ny vecka på EFN Direkt den här måndagen den 25 mars. Och vi börjar med börsen där det är små rörelser på börserna i Stockholm och Europa just nu. Vad var orsaken till bitcoinkursens kraftiga nedgång i förra veckan? Emily Moritz, vd på kryptomäklaren Safello, reder ut. Och lite senare i EFN, Apple stäms av det amerikanska justitiedepartementet. Tech-analytiken Björn Jeffrey är med oss direkt och förklarar vad det här handlar om. Fastighetsbolaget SBB återköper obligationer till en stor rabatt. SBB har accepterat ett köp av värdepapper för totalt cirka 1,8 miljarder kronor. Det nominella värdet på de värdepapper som återköps uppges vara drygt 4,6 miljarder kronor. Och aktien rusar 12% på beskedet. Det kurspressade kredithanteringsbolaget Intrum rusar efter flera insynsköp under förra veckan. Aktien lyfter 17% men har rasat nära 60% sedan årsskiftet. Och i eftermiddag så håller bolaget ett möte för analytiker och investerare. Börsnykomlingen Carnell fortsätter rusa efter premiären i fredags. Aktien var upp 40% vid stängning och lyfter ytterligare 6% idag till att handlas för närmare 50 kronor. Carnell är årets första notering på Stockholmsbörsens huvudlista. Och så USA. Idag går tidsfristen ut för Donald Trump att betala böter på motsvarande 5 miljarder kronor efter bedrägeridomen i New York som kom i februari. Anledningen till stämningen var att Donald Trump och flera av hans närstående ljög och övervärderade tillgångar till en summa på över 2 miljarder dollar. Techjätten Apple stäms av det amerikanska justitiedepartementet DOJ som anklagar bolaget för monopol på telefonmarknaden. Bolaget dömdes tidigare i mars till miljardböter av EU-kommissionen för konkurrensbrott. Och nu har vi med oss tech-analytikern Björn Jeffrey med oss på länk. Välkommen till EFN, Björn.
Tackar.
Vad är det som är på gång? Vad handlar det här om?
Det handlar egentligen om synen på konkurrens och vad man ska tillåtas få göra egentligen i den här typen av kontext. I princip så säger väl det amerikanska justitiedepartementet att Apple har förhindrat god konkurrens genom att göra det svårare att till exempel använda deras betalsystem när det kommer till liksom så här snabbbetalningar med mobilen. De har förhindrat superappar som det kallas. Exempel på det är så här WeChat i Kina, men de har fått ett undantag, men det finns inga andra sådana undantag i resten av världen. Och att det till exempel har blivit svårare att integrera med smarta klockor, att de har liksom gjort det fördelaktigt att integrera med Apples smarta klockor och på så sätt liksom förhindrat konkurrens på det viset. Så kan man väl säga, summera lite kort.
Vad kan det här få för konsekvenser för bolagen?
Det här kommer bli en väldigt lång process. Det här kommer ta lång tid. Precis nu innan så meddelade även EU att de kommer att inleda en process och titta på ungefär lite liknande frågor. Så att man kan väl säga att det har ju tagit 10-15 år att komma till den här punkten. Så kan man väl säga att man överhuvudtaget har liksom en juridisk dialog kan vi väl kalla det. Men det kommer ta väldigt lång tid innan den här frågan blir utredd. Och Apple är inte särskilt vana vid att behöva liksom gå med på nästan någonting. De tar nästan alltid de här striderna hela vägen in i kaklet. Så att, ja, räkna med mycket bråk under lång tid.
Med det sagt, då, så Apple kommer inte göra några förändringar. De har ögonen på sig nu på flera håll. Så kommer de göra några förändringar? Jag tror att vi kan se det.
De har gjort några stycken som man kan tro att de kanske mer har med den europeiska lagstiftningen att göra. Det vill säga mer saker som man kände att man kanske skulle bli tvingad till att göra. De förändringarna är dock inte gjorda i hela världen, utan de är oftast bara gjorda i EU då, där de här nya lagarna gäller. Jag skulle tro att det blir väldigt osannolikt att de gör stora förändringar innan de måste. Och även de förändringarna som har gjorts har ju liksom nästan rundat avsikten av de här lagarna också. Det vill säga, de har ändrat någonting, men de har kanske liksom, de har tagit ett regelverk, bytt ut det till ett annat och på så vis kanske rundat själva avsikten med lagstiftningen. Så att det blir lite så här katt och råtta lek nästan mellan juridiken och tekniken.
Mm. Slutligen, hur mycket av det här är politiskt? Vi har ju ett val som alla känner till nu, stort val i november. Vi såg kongressen lagförslag förbjuda TikTok. Det är mycket kring techjättarna nu.
Jag tror att alla känner att de har väl kanske undlåtit sig att göra det här på ett bra sätt under en lång tid och försökt pressa fram ny lagstiftning. I USA så finns det i princip ingen lagstiftning som reglerar detta alls, utan då får man istället ta till traditionell lagstiftning, i det här fallet då konkurrensbrott, och det är ju samma regler som gäller för alla företag egentligen, det är ingenting specifikt för teknikbolag. Jag tror att alla känner att det här har inte blivit så bra. Nu måste vi liksom trycka till det här. Så det här är ju liksom ett politiskt uttryck mot tekniken. Men man skulle kunna säga att det kommer väl minst 10 år för sent åtminstone.
Stort tack för det, Björn Jeffrey. Och vi fortsätter inom tech efter den amerikanska finansinspektionen gav klartecken till kapitalförvaltarna BlackRock och Fidelity att lansera nya ETFer, så rusade bitcoinkursen till rekordnivåer. Men i förra veckan så vände kursen kraftigt ner igen. Vad var det som hände? Emily Moritz, VD och på kryptomäklaren Safello, välkommen hit. Vad var det som hände?
Tack för att du bjöd hit mig idag. Det som har hänt förra veckan var ju en dipp i den fortsatta uppgången som vi har sett under första kvartalet. Bitcoin är ju upp de senaste 90 dagarna med ungefär 60%, så att det var en ganska naturlig korrigering neråt. Och det sammanföll även och korrelerade med en av de dagarna då de här bitcoin-ETF-erna hade det största utflödet. Så man kan se en viss korrelation med det institutionella köptrycket eller säljtrycket. Det går ju snabbt uppåt, men det kan också snabbt gå ner. Men förra veckans nedgång har ju stagnerat lite, så att på en vecka är vi flat och nu ligger bitcoin på ungefär $67,000.
Om vi tittar bakåt i tiden, vad tror du har varit avgörande för den dramatiska ändå stegringen som vi såg under det gångna året?
Ja, det är flera faktorer. Man vill börja det gångna året, Q1 2023, så såg vi bitcoin komma ur bankkrisen i USA, där vi såg 3 banker kollapsa, SBV bland annat, som en så kallad flight to safety. Det vill säga att folk litade inte på banksystemet. Det uppstod bankruns och många valde att investera i bitcoin som en säker tillgång. Men sen fortsatte ju 2023 i någorlunda positiva manér eftersom att de här ETF-ansökningarna började trilla in till SEC och som till slut blev godkända då i januari 2024. Och med de här ETF-ansökningarna som godkändes kan man se att bitcoin har mognat som tillgångsklass och fått en plats i finrummet. Inte bara för att 11 stora kapitalförvaltare, bland annat som du nämnde, Fidelity och BlackRock, har skapat ETF-er med bitcoin som underliggande tillgång, utan att BlackRock och Fidelity har också valt att ta in bitcoin, att exponera några av sina vanliga fonder mot bitcoin, 2-3%. Och det här skapar ett strukturell efterfrågan ju mer folk investerar i deras fonder.
Så är bitcoin säker nu då?
Bitcoin är som alltid en volatil tillgång och det ska man ha med sig när man investerar. Man ska ha långsiktig investeringshorisont. Men det ser väldigt positivt ut just nu. Särskilt som vi har reglering på ingång i Europa. Vi har ett institutionellt sug efter kryptovalutor just nu och den kommande halveringen också i april.
Mm. Den här kommande halveringen har du pratat så mycket om. Kan du berätta lite mer vad det handlar om?
Ja, halveringen betyder halvering i miningtakten av bitcoin. Så bitcoin minas ju var tionde minut, så minas 6,25 bitcoin fram. Och den här miningtakten halveras var fjärde år. Och det är det som kommer ske då nu i april. Och då har man historiskt sett att kursen har gått upp väldigt mycket efter en sån här halvering. Inte på en gång, men ungefär ett halvår efter. Och det betyder att tillförseln till den befintliga stocken halveras. Så om köptrycket behåller sig på de här nivåerna och det inte finns lika mycket bitcoin att tillgå, så kommer priset gå upp.
Feds uttalande och förväntningar på räntesänkningar, hur påverkar det bitcoin?
Ja, men det påverkar ju generellt riskaptiten. Och bitcoin och kryptovalutor är ju en högrisktillgång. Så givetvis så har det en viss påverkan. Men nu har vi sett den senaste tiden att det har varit så många andra faktorer som har påverkat just kryptovalutornas värde. Men att Fed lämnar räntan oförändrad eller en sänkning borde vara positivt för kryptovalutor.
Mm. Du var lite inne på det, men om man ska ge liksom ett råd nu till investerare och så där, och andra kryptovalutor kring bitcoin, hur ska man tänka då?
Ja, men ja, hur ska man tänka? Ja, vi i branschen är ju såklart väldigt bullish på krypto, framförallt bitcoin som verkligen har fått en revansch. Men man ska tänka långsiktigt och spara, kanske månadsspara. Och alla investeringar som man gör gärna dem på längre sikt. Det är en extremt volatil tillgång. Och det ska man ha med sig när man investerar i kryptovalutor generellt.
Och slutligen, i förra året så fick ju hela kryptobranschen sig en rejäl törn i samband med att Sam Bankman-Fried nu har ju också förklarats skyldig till förskingring för motsvarande 90 miljarder kronor försvann från hans FTX-bolag. Har du någonting att berätta där nu? Han riskerar ganska ett högt fängelsestraff.
Ja, men precis. Han fanns ju skyldig på alla 7 åtalspunkter som framförallt var relaterade till bedrägeri och väntar nu på att få sitt på domen helt enkelt, och han riskerar väl upp till 110 år i fängelse. Men vi får vänta och se vad straffet blir helt enkelt.
Stort tack för att du kom till oss, Emily.
Tack så mycket.
Men stanna kvar, för nu alldeles strax är det dags för Börslunch. Och där ska vi prata om, är det en bra tid att fundera på att investera i små bolag och hur ser riskerna ut? Det kommer Kajsa Söderberg och Magdalena Kowalczyk att reda ut i Börslunch alldeles strax. Vi på EFN säger tack och hej för den här morgonen.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.